kom att tänka på en evangelist som brukade kämpa med att det kom så få människor till hans samlingar när han talade om att evangelisera. Men en gång så skulle han få dela på något i någon församling om att evangelisera, och han blev väldigt upprymd, för han såg hur det liksom välde in bilar på parkeringen när han kom fram till den här lokalen. Men lika snabbt som modet hade tänts i hans inre så sjönk modet när han insåg att lite innan framgången så hade man gjort en trafikomläggning, så alla bilar var tvungna att passera genom kyrkans parkering. Och lika snabbt som de kom in så åkte de ut. Och därför känns det extra roligt att det är så pass många här. Jag tror det är nytt rekord när vi samlas här i alla fall. När vi nu ska tala om temat församlingsplantering. Det känns väldigt roligt att vi ska få ta med det här, att just temat församlingsplantering, i en söndagspredikan. Det brukar typiskt vara så att man får åka till någon konferens någon annanstans om man ska prata om församlingsplantering. Så det känns fantastiskt roligt att få ta upp detta tillsammans med er idag. Om du har en bibel framför dig så kan du slå upp till Matteus evangelium och kapitel 28. Så ska vi utgå ifrån de sista verserna där, och det är en väldigt känd text för de allra flesta av oss. Men låt oss be. Fader, vi tackar dig för möjligheten att få samlas i ditt namn, Herre. Tack för din stora nåd emot oss, Herre, att vi har fått en lokal där vi kan komma samman och vi kan sjunga till din nära, lyssna till ditt ord, Herre, och lyssna till ditt ords förkunnelse. Och Fader, vi vill be för den här tiden som vi lever i. Vi ber för vår stad. Vi ber att du skulle vara nådig mot våra områden, mot vår stad. Att du skulle komma med din helige ande och låta ditt evangelium få sprida sig än mer och röra vid människors hjärtan, Herre. Vi ber att du ska ge vishet till politiker och ledare att fatta kloka beslut som kan ge oss en stad där ditt evangelium kan få förkunnas utan hinder. Jag ber för varje församling där ditt ord förkunnas idag, att du skulle låta ditt evangelium få lysa klart och tydligt och upplysa människors hjärtan, Herre. Så ber vi också för vårt land, Herre. Vi ber att du skulle leda oss in i en ny tid av väckelse, Herre. Ett ny tid där människor återigen får höra om dig, får möta dig, får gå ifrån mörker till ditt underbara ljus, Herre. Och Fader, vi ber att du skulle göra detta idag i våra hjärtan, Herre. När vi tittar på temat om att plantera församlingen, att du skulle låta din ande röra vid våra hjärtan, Herre. Till att inte bara ha suttit en söndag och lyssnat till ditt ord, utan att vi går ut härifrån förvandlade med förnyad kraft, Herre, och förnyad en förnyad uppenbarelse om vem du är, vad du har gjort för oss, Herre. Ber, Herre, kom och rör vid våra hjärtan genom ditt ord och genom din ande. I Jesu namn. Amen. Som du har hittat Matteus evangelium kapitel 28, så ska vi läsa från vers 16. Står det så här: De 11 lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de fick se honom så tillbad de honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Kanske är det här en av de mest välkända texterna i Bibeln. Och ofta så tror jag att vi tittar på den här texten och vi tar det som att vad jag eller var och en av oss ska göra individuellt i våra kristna liv. Men idag så tänkte jag att vi ska försöka fokusera och se den här texten i ljuset av vad det innebär att plantera församlingar. Och vi ska titta på tre saker. Jag har delat upp den här i tre punkter. Det första är motivet till församlingsplantering, till att plantera församlingar. Sen ska vi titta på innehållet. Vad innebär det att plantera församlingar? Och sen till sist ska vi titta på församlingsplanteringens nödvändighet eller nödvändigheten att plantera församlingar. Så motiv, innehåll och nödvändighet. De tre sakerna vi ska titta på tillsammans. Så i vers 19 så säger Jesus, gå därför ut. Och som de brukar säga, predikanterna på engelska i alla fall. Vad är därför? Det låter kanske inte lika klatschigt på svenska. Men det finns ett varför till det här därföret. Och vad är då detta varföret? Vad är motivet? Ja, vi befinner oss i den här texten precis efter att Jesus har uppstått från de döda och han visar sig för sina lärjungar, de 11 som hade vandrat med honom då under flera år. Under en lång tid innan sin död så hade han berättat för lärjungarna vad som skulle ske. Han skulle dö, han skulle utlämnas, han skulle dö uppspikat på ett kors, men på den tredje dagen så skulle han uppstå igen. Men när Jesus dör så tappar alla lärjungarna modet. De springer och gömmer sig och tänker att nu är det... Det blev inte bättre än så här. Och många av dem hade nog tänkt att Jesus, han var den som skulle återföra Israel till sin storhetstid igen. De skulle få uppleva liksom glansdagarna på nytt. Men när Jesus dog så dog även deras hopp om den här nya tiden. Men när vi är i våran text så har Jesus uppstått ifrån de döda. Han kommer till dem och deras reaktion som vi läser blir att de tillber honom. Även om det är några av dem som tvivlar. Och då säger Jesus det vi precis läste. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Och sen kommer då därför. Så varför är det alltså att all makt i himlen och på jorden har getts till Jesus? Så vad betyder det? Låt oss backa tillbaka bandet lite grann, inte så lite heller i historien, närmare till, bestämt till första boken i Bibeln. Där kan vi läsa om att Gud skapar himmel och jord och allting som han skapar är gott. Han skapar människan till sin avbild, till man och kvinna och han sätter dem till att uppfylla jorden och råda över den. Kan vi läsa om i första Mosebok kapitel 1. Och ni känner till historien. De får befallningen att de fritt kan äta av alla träd i lustgården. Förutom trädet med kunskap om gott och ont. Men det som händer, som vi känner till, det är att Satan i form av en orm förleder människorna så att de underordnar sig honom. Och lyder hans ord och gör det som han säger istället för det som Gud har sagt. Så människan var kallad att råda under Guds auktoritet, men istället så underställer de sig Satan så att de gör hans vilja. Och detta kommer sedan att karakterisera hela mänskligheten. Istället för att underordna sig Gud så blir människans natur och det man gör av default, tänkte jag säga. Men liksom att det som man naturliga att göra blir att underordna sig Satan och stå under hans välde. Och sen får vi spola fram här då en hel del när vi kommit in i Matteus evangeliet igen. Och det kommer en ny en förkunnare på scenen. Han heter Johannes Döparen och han säger: himmelriket är nära. Det står i Matteus i kapitel 3 och 2. Och sen ser vi då, han börjar tala om Jesus. Han bereder vägen för att Jesus skulle komma. Och när Jesus kommer så är det första som händer, det är att han hamnar i en ganska en liknande situation som de första människorna hade hamnat i kapitel 4 och vers 8. Står det så här, du kan slå upp det om du vill. Matteus kapitel 4 och vers 8. Så står det att: sedan tog djävulen med honom upp på ett mycket högt berg och visade honom världens alla riken och deras härlighet. Och han sa till honom: allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Så det är en väldigt liknande situation som den vi ser i lustgården. Och då sa det Jesus till honom: gå bort, Satan. Det står skrivet: Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Så till skillnad från Adam, den första människan, så underställer sig inte Jesus Satan. Han underställer sig endast Gud, Fadern. Och efter detta så börjar Jesus predika och säga, precis som Johannes Döparen i Matteus i 17 versen i 4 kapitlet: omvänd er, för himmelriket är nära. Och det här begreppet himmelriket eller Guds rike, det finns överallt. Det löper genom hela evangeliet, hela Matteus evangeliet, när han berättar om historien om Jesu liv och död och uppståndelse. Så vad är då himmelriket eller Guds rike? En teolog som heter Christopher Morgan, han definierar det så här på engelska: the kingdom of God is the rule of God over his people in his creation. Så på svenska något i stil med: Guds rike är Guds styre över sitt folk i sin skapelse. Guds rike är Guds styre över sitt folk i sin skapelse. Så med Jesus kom himmelriket in i den här världen på ett nytt sätt. Himmelriket, ordet himmelriket finns inte med i Gamla testamentet, men det är självklart ingenting nytt, det fanns där hela tiden. Men med Jesus så kommer det in i världen på ett nytt sätt. Jesus blev människa, han stod inte under djävulens makt som alla andra människor. Och det här kriget mellan Guds rike och Satans rike intensifieras på ett helt nytt sätt. Och när Jesus dör på korset så vinner han det avgörande slaget i det här kriget. Han krossar Satan genom att dö för våra synder, så Satan inte längre kan anklaga oss längre. Och när han uppstår från de döda så kan han ge oss nytt liv tillsammans med honom. Så när Jesus säger det vi läste, att all makt har getts till honom, så det han säger är att han är kung över himmel och jord, och det avgörande slaget är vunnet i och med att han har uppstått ifrån de döda. Det avgörande slaget är vunnet i och med att han har uppstått ifrån de döda. I krig så finns det naturligtvis många slag. Och under andra världskriget, som är förmodligen något som vi alla har läst om i skolan, så utkämpades det många slag mellan Nazityskland och de allierade. Men det mest kända slaget, det är förmodligen det som vi på svenska kallar för D-dagen, eller D-day på engelska. Och det som hände då, det är att de allierade lyckades etablera en front på fastlandet i Europa, längs med Frankrikes nordkust. Och det här räknas då som det avgörande slaget, då i princip Nazityskland förlorade kriget. Det betyder ju inte att kriget var över, men däremot så var kriget vunnet för de allierade. Det som återstod var i princip bara att inta resten av landområdena. De hade nazityskarna hade inte längre någon kraft att kunna stå emot de allierade styrkorna. Och på liknande sätt så var Jesu död på korset det avgörande slaget mot Satans rike. Det betyder ju inte att effekterna av Satans rike är helt borta. Men därmed så betyder det att det kommer en dag då Guds rike ska fullbordas och Satans rike ska utplånas helt och hållet. Så Jesus är alltså i färd med att etablera Guds rike på jorden. Och i vår text så därför sänder han då ut sina tjänare på uppdraget att förkunna evangeliet om riket och så utbreda Guds rike. Och vi kommer alltid att vara frestade att fatta beslut utifrån det snäva perspektivet av våra egna liv. Men vänner, vi är kallade till något större. Att vara en del av Guds rikes utbredande i den här världen. Att vända människor från Satans makt till Gud. Vi har sett i nyheterna den senaste tiden om gäng som härjar i vissa delar av våra städer och en väldigt osäker tillvaro för många. Och vi hör på hur politiker resonerar om att det behövs mer poliser, det behövs hårdare straff. Men vi vet att det de här människorna behöver, det är inte mänskliga lösningar, utan det är Jesus och Guds rike. Det de här människorna behöver, det är Jesus och Guds rike. Så frågan till oss idag är vi beredda att gå till dem som Jesus gick till oss? Eller är vi för måna om vår egen trygghet och bekvämlighet? Längtar vi idag att få se Guds rike manifesteras i våra förorter, i våra städer, i våra länder, på våra kontinenter? Min poäng är inte att säga att vi måste gå till de svåra platserna. Poängen är vi motiverade av Guds rike? Har vi motivet som Jesus har sänt ut oss med när vi tar våra beslut i våra liv? Vi går vidare. Andra punkten, innehållet. Vi kan notera att det sker ett stort skifte här. Fram till den här tiden så har Jesus framförallt fokuserat på Israels folk. Han var sänd till Israels folk och till Israels barn. Men nu så utökas detta till att inkludera alla folk. Det här ordet folk, som det är grekiskans etnos. Och ni hör det är därifrån vi får vårt ord etnicitet till exempel. Så det handlar inte först och främst om länder, utan det handlar om olika folkslag. Så alla människor från alla olika folkslag. Och uppdraget är då att göra dem till lärjungar. Vi kommer att få höra mer om det nästa söndag, vad det innebär. Men vi ska göra lärjungarna genom att först döpa dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och för andra lära dem att hålla allt det som Jesus har befallt. Så i förhållande till det vi såg i den första punkten kan vi säga att uppdraget är att föra in alla människor under Guds styre genom Jesus Kristus. Och vid en första anblick så kanske vi kan ställa oss frågan, varför står det om dopet i den här texten? Var kommer det in? Handlar inte det här om att bara om att vi ska lära människor att göra det som Jesus har befallt? Ja, problemet är att människans olydnad, att man inte gör det som Jesus har befallt, det är ett symptom. Det är inte själva sjukdomen i sig. Och om man inte tar itu med sjukdomen så kommer symptomen hela tiden att komma tillbaka. Och sjukdomen, det är att när människan syndade, som vi pratade om i första Mosebok, så dog människan. Man dog både andligt, och vi vet att alla dör fysiskt. Man blev alltså oförmögna att gensvara till Guds tilltal. Ett annat sätt som Bibeln beskriver det här är att vi är slavar under synden. Så du och jag var helt oförmögna att inte synda. Vi kunde inte göra någonting annat. Vi var i uppror mot Gud och vi underställde oss Satans styre. Och alla livsåskådningar och religioner, förutom sann tro på Jesus Kristus, har alla en sak gemensamt. För att bli någonting så måste du göra. Alla livsåskådningar, religioner, det här är vad man får höra. Du måste göra någonting för att kunna bli. Med andra ord, det man säger är att för att kunna bota sjukdomen så måste du lindra symptomen. Du måste liksom hantera sjukdomen genom att ta itu med symptomen. Men sann tro på Jesus Kristus, det är det motsatta. Du är, därför gör du. Du är, därför gör du. Det tar itu med själva sjukdomen och sedan kommer symptomen att mattas av och så småningom försvinna. Tidigare i Matteus evangeliet så har Jesus sagt till sina lärjungar att detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och det var någon som sa, det kristna budskapet är goda nyheter om vad Gud har gjort för oss genom Jesus Kristus när han dör på korset och besegrar döden genom att uppstå igen ifrån de döda. Det är inte goda råd om hur vi kan leva för att bli rättfärdiga inför Gud. Det är goda nyheter, inte goda råd. Och vad är då dopet? Jo, dopet, det är en begravning som är ett yttre vittnesbörd om en inre verklighet. Paulus säger i Romarbrevet kapitel 6. Vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus är uppväckt från de döda genom faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Så genom dopet begravs alltså den syndiga naturen och vi uppstår med Kristus och får en ny natur som är levande inför Gud och kan gensvara till hans tilltal. Vi har inte längre vår identitet i synden, utan vår identitet är nu i Fadern, Sonen och den helige Anden. Det finns en pastor som heter Jeff Vanderstelt och han kallar den här nya identiteten för vår dopsidentitet som består av tre delar. Fadern, vi är döpta i Faderns namn. Gud är vår far. Vi är hans barn, det vill säga vi är en del av Guds familj. Vi är älskade och är kallade att älska andra. Vi är döpta i Sonens namn. Jesus är vår Herre och vi är hans tjänare. Jesus betjänade oss genom att ge sitt liv för oss och på samma sätt är vi kallade att betjäna andra. Vi är döpta i den helige Andes namn. Vi har fått kraft till att bli hans vittnen till jordens yttersta gräns. Så i och med den här nya identiteten blir vi alltså lärjungar till Jesus och kan lära oss att hålla allting som Jesus har befallt oss. Det betyder att vi ska växa in i vår nya identitet så att vi inte lever i enlighet med den gamla naturen utan i enlighet med våra nya. Så genom Jesu död på korset tar Gud itu med själva sjukdomen, själva grundproblemet, vår synd. Och efter att ha tagit itu med sjukdomen så kommer vi att kunna hantera och ta itu med och lindra symptomen. En annat sätt att tänka kring detta är att jag kommer ihåg ett tillfälle när jag och min fru var i Dominikanska republiken. Och vi körde bil där på en liten sidoväg. Och helt plötsligt så kom det en jättestor gris och gick över vägen. Och det var liksom en pöl där på höger sida och den plumsade ner där jag lasade. Det var väldigt smutsigt, men det såg fantastiskt roligt ut i alla fall. Och Alltså man kan ta en gris och så kan man, vi skulle kunna ta upp den här grisen ur pölen och vi skulle kunna liksom ta fram gäss och vim och klor och allt vad det heter och liksom skrubba den här grisen ren, försöka få på den kläder och få den att se liksom proper och snygg ut. Men efter allt detta arbete så hade vi, när vi hade släppt grisen, så förmodligen så hade den gått raka vägen tillbaka till den här pölen vid sidan av vägen och pladask. Och samma situation igen. Vi människor kan också hamna i gyttjepölar. Det har säkert många av oss gjort. Och kanske till och med rulla runt lite grann i den och uppleva att det är trevligt för en tid. Men till slut så kommer vi människan att bli äcklad och vilja komma ur den här gyttjepölen. Varför? Jo, det är för inte människans natur till att böka gyttjepölar. Medan grisar, det är grisars natur, de älskar att böka i gyttjepölar. Så vad är liksom poängen här? Jo, poängen är att för att kunna bli en lärjunge så börjar det med att få en ny natur och en ny identitet. Och som ett resultat av detta lära sig att leva ett annorlunda liv. Och detta nya liv levs alltid som en del av Guds församling. Guds familj som vi föds in i när vi kommer till tro. Så församlingsplantering handlar alltså om att människor genom evangeliets förkunnelse går från död till liv i dopet och får en ny identitet. Nu är vi Guds älskade barn och en del av Guds församling som tjänar vår Herre Jesus Kristus genom den kraft som den helige ande ger. Nu är vi Guds älskade barn och del av Guds församling som tjänar vår Herre Jesus Kristus genom den kraft som den helige ande ger. Om du kämpar i din egen kraft för att hålla fast, för att försöka göra det som Jesus har sagt, för att kunna bli ett Guds barn, då behöver du vända om. Du behöver vända om ifrån att försöka och göra det bästa själv till att tro på att Jesus har gjort allt för dig när han dog på korset. Han har gjort allt. Det du behöver göra är att lita på honom, inte försöka bli bättre. Och när vi tror på honom, på allt det som han har gjort, så kommer hans kraft och hans verk i oss till att forma en ny natur kommer att leda till att vi kan göra det som är rätt. Så sista punkten, församlingsplanterings nödvändighet. Om vi då har etablerat att lärjungar till Jesus ska lära sig att hålla allt det som han har befallt, så betyder det naturligtvis också att även vi ska gå ut och göra lärjungar, eftersom det är det som Jesus har befallt. Och vi kan också se att när vi läser apostlagärningarna och breven och resten av Nya testamentet, att det var precis det här man gjorde. Man gick ut, man etablerade nya församlingar. Men vad har då församlingsplantering för roll nu i vår tid, 2000 år senare? Pastor som många av er känner till, som heter Timothy Keller, han har skrivit en artikel om det här som jag kan rekommendera, men vi ska inte gå igenom hela den och alla punkter som står där. Men en sak som vi ser i missionsbefallningen, som är hans poäng, att för att kunna vara trogen missionsbefallningen så kan vi inte bara evangelisera eller predika evangeliet, utan vi kallar det till att döpa människor, och genom dopet så föds de in i en gemenskap av kristna, alltså de föds in i en församling. Och precis som alla barn föds in i en familj, så föds alla nya troende in i en familj. Naturligtvis så kan man komma till tro genom att höra evangeliet, kanske via nätet eller via andra medel. Men det är omöjligt att leva det kristna livet utan gemenskap med andra kristna. Att vara föräldralös och ensam kristen, det är inte sunt. Vi är kallade till gemenskap med andra kristna. Och jag skulle vilja att vi tittar på två aspekter av varför församlingsplantering är nödvändigt idag. Och det första det är geografisk utbredning och det andra handlar om att växa in i ansvar. Det första är förmodligen mer rätt fram, den andra kanske inte. Men låt oss titta på det. Geografisk utbredning. Vi kallar det att göra alla folk till lärjungar. Vi vet att alla människor är utspridda över hela vår jord. Och i den tiden, för den första församlingen, så betyder det naturligtvis att de var tvungna att lämna Jerusalem för att kunna plantera nya församlingar i andra samhällen. Och det gäller ju naturligtvis överallt. Om Guds rike ska kunna utbredas så behövs det etableras nya församlingar. Alla kan liksom inte åka och vara en del av församlingen i Jerusalem. Det säger sig självt. Men det här är naturligtvis så att det säger sig självt att till slut så på grund av geografi så kan vi liksom inte ha en församling och att alla ska vara en del av den. Utan församlingar av nödvändighet behöver etableras överallt runt om på vår jord. Men idag så lever vi i en tid och det finns betydligt många fler församlingar än det fanns då för 2000 år sedan naturligtvis. Men långt ifrån alla samhällen i den här världen har sunda kristna församlingar. Och långt ifrån alla samhällen i Sverige har sunda församlingar. Så situationen är väldigt lik så som den var för 2000 år sedan i Jerusalem. Det finns många platser som behöver sunda församlingar. De kan helt enkelt inte liksom vara en del av en församling på en annan plats. Det finns en hemsida som tittar på Spanien, och jag vet inte om det kanske finns i Sverige, men som tittar på samhällen i Spanien, hur många som man kallar då onådda byar eller samhällen som inte har någon församling alls. Och det finns väldigt många, och det här är bara ett exempel. Det finns överallt över hela vår värld många platser som inte har en kristen församling. Så för att kunna leva ut, för att kunna leva ut och vara trogna den här missionsbefallningen, så behöver vi etablera nya församlingar på nya geografiska platser. Men det är också så, och nu kommer vi in på den andra biten, det här med att växa i ansvar. Att om kyrkan är, församlingen är Guds familj, så ligger det i dess natur att vara reproduktiv. Precis som en familj som får barn, ser de här barnen att växa till och växa. De växer till i kunskap och kan ta mer och mer ansvar. Och det naturliga är så småningom att barnen bildar nya familjer i sin tur. Naturligtvis kan vi inte dra liksom likhetstecken mellan Guds församling och en enda individuell enskild familj. Men för att kunna se människor växa in i ansvar i Guds församling och växa till i mognad och ansvar, så är det naturligt att det bildas nya församlingar. Om det inte bildas nya församlingar så kommer det vara svårt för församlingen att växa till som den ska, att människor växer till och mognar och växer till i ansvar på det sättet. Så det var de två bitarna, geografisk utbredning och tillväxt i ansvar. Och nu kommer vi mot slutet här. Men vad, att vara del av en församling som vill plantera nya församlingar. Vår församling heter Göteborgs 8:e baptistförsamling. Och jag vet att tanken är att vi vill plantera den 9:e, den 10:e, den 11:e och så vidare. Det kan vara ganska smärtsamt. Precis som det kan vara smärtsamt att vara en del, att vara en familj och när barnen flyttar ut. Nu har inte jag upplevt det, men det, om Gud vill så kommer vi få uppleva det. Och det kan vara krävande eftersom alla behöver ta ansvar. Alla behöver växa till och växa in i mer och mer ansvar för varandra och för människor som inte är en del av församlingen. Men det finns, tror jag, och att en enorm glädje i en församling som växer till, precis som i en familj som växer till och förökar sig till Guds ära. Okej, så till sist. Vi i den här serien när vi talar om församling så talar vi om församlingens skönhet. Och vi har nu sett att i den här texten att vårt uppdrag är inte bara att evangelisera, att predika evangelium, utan att se nya församlingar, lärjungar planteras. Jesus är kung. All makt har givits åt honom, himlen och på jorden. Och församlingen är hans instrument för att etablera sitt rike på jorden. Så låt oss, vänner, vända vår blick, fästa vår blick på vår kung och tjäna honom av hela vårt hjärta för att se en församling växer till som i allt vill ära sin Herre och kung. Och som den sista versen säger där i texten som vi läste, att han är med oss. Han, precis som Matteus började sitt evangelium med att utlova att Jesus skulle bli Immanuel, Gud med oss. Så det sista han säger att jag är med er. Och han är med oss alla dagar, inte tidens slut. Och vän, han är med oss och han vill se oss växa till och se nya församlingar planterade där Guds namn kan få bli ärat. Amen. Låt oss be. Fader, det är stort att få tala om församlingsplantering och att få se nya människor komma till tro och nya församlingar planterade. Vi ber dig här att du skulle på nytt komma och göra detta i vårt land. Att vi skulle se sunda församlingar som älskar dig, som vill ära dig i allt, växa till Göteborg och alla städer i det här landet, Herre. Jag ber dig, Herre, använd oss. Sänd oss. Låt oss här i Göteborgs 8:e baptistförsamling får vara ett instrument för dig till att se ditt rike utbredas och ditt namn bli förhärligat. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.